men jag har aldrig glömt dig. Mångt och mycket har jag sedan dess upplevt. Men bilden av min unge riddare har så bränt fast i min hågkomst att jag skulle känt igen dig var och när jag än mött dig, skulle det så också dröjt 1000 år. Och att jag en gång skulle möta dig, det visste jag. Men vissheten hade brunnit som en liten tindrande stjärna i mitt innersta väsen. Den har kommit mig att glömma så många vedermödor som jag mött på min väg. Den har lärt mig att tro och hoppas, och nu har det undret skett, att jag möter dig här utanför min egen dörr. Gudrun, jag bär på en stor skuld till dig. Hur ska jag någonsin kunna gälda den? Därom ska vi icke tala, sa hon vänligt, och sköt mig tillbaka i stolen. Men unna mig blott den lilla stund jag får behålla dig, att få sitta vid dina fötter och hålla din hand. Hon satte sig på en pall bredvid mig och lutade huvudet mot mitt knä. Du lilla Gudrun, sa jag och strök hennes hår, har du lidit mycket för min skull? Älska är att lida, och jag älskat dig och ingen annan under alla de sekel som förunnit i väntan på att du skulle komma. Vill du berätta något om dig själv från den tiden då vi möttes där i skogen? Vad ska jag kunna säga annat än att du tog mitt hjärta, utan att jag fick ditt i gengåva? Vad kunde jag göra annat än att gråta när du gick ifrån mig och äktade den fagra tärnan vid kung Valdemars hov? Jag dolde min skam när jag födde mitt barn i sorg, men jag älskade det därför att det också var ditt. Jag blev förskjuten av min far därför att jag inte kunde förmå mig säga ditt namn. Utstött och föraktad gick jag med mitt barn på armen från dörr till dörr och bettlade tills slutligen en gammal man av det gistlige tog vård om oss och utverkade att jag fick tjänst hos en rik och förnäm herre som ägde ett gods nära Linköping. Där fick jag stanna och sköta hans svin. Ja, Gud signe den paten som hjälpte oss då. Jag såg honom aldrig sedan. Abelard hade stigit upp och betraktat Gudrun med en forskande blick. Minns du vad den paten hette? Frågade Abelard. Ja, det är det enda jag minns av dem. Hans drag har förbleknat, men jag måste ju minna hans namn för att kunna innesluta honom i mina böner. Han hette Abelard. Så har jag då funnit dig, min dotter, som jag så mycket sökte efter, sade Abelard och sträckte armarna emot henne. Jag anade att det möjligen kunde vara du, nu har jag visshet. Känner du igen mig? Gudrun hade rest sig och stod med ett uttryck av den yttersta förvåning i sitt ansikte. Du, är du Abelard? Nå, så Gud välsigne dig, utropade hon och slog armarna om hans hals. Du får inte undra på att jag inte genast kände igen dig, tillade hon. Ty när jag fann min riddare tog han mig så helt. Jag såg knappast att du var med. Sedan språkade vi tillsammans länge. Gudrun berättade att hon varit nere på jorden en gång och då varit nunna i Vadstena kloster, men inte funnit den frid som hon längtade efter. På min fråga vad hon nu hade för sig och om hon trivdes i den trakt hon bodde svarade hon: Jag lever ett mycket ensamt liv. Här finns ett hospital där man tar vård om dem som har svårt att finna sig till rätta sedan de lämnat jordelivet. Där är jag en hjälpande syster, ty jag har god hand med sjuka, det lärde jag mig i klostret. Vet du något om den som då var vårt barn? Han är för närvarande på jorden. Där följer jag honom så mycket min tid tillåter. Det är mitt käraste värv. Jag har bara glädje av honom. Abelard reste sig och gjorde min av att gå. Ska ni redan lämna mig, sade Gudrun och sträckte bedjande händerna mot oss. Jag tänker vi ta med henne på vår färd om hon har lust, sade Abelard, och jag instämde av hela mitt hjärta. Jag trodde hon skulle bli tokig, hon skrek och snurrade runt och blev alldeles vild av glädje. Sedan föll hon om halsen och grät medan ögonen strålade. Aldrig, aldrig trodde jag att jag skulle få följa dig, och aldrig trodde jag att jag skulle få återse Abelard. Och nu får jag följa er båda. Lovad vare Gud. Vår vandring gick därifrån till en enslig trakt högt uppe bland bergen. Det var en obygd där vägen slingrade sig ut med branta stup över djupa klyftor och strida bergsbäckar. Vegetationen var rik, men avtog i mån när vi steg högre. Snart var vi uppe på en högslätt av vidunderlig skönhet med en krans av snötäckta alptoppar runt om horisonten. Men inte ett träd, knappast en buske. Det enda som växte var ett fint dunligt gräs och stora praktfulla alpeblommor. Det var så stilla, ej ens en fågels kvitter avbröt tystnaden. Luften var så ljum och lätt att andas. Gudrun var munter och glad. Hon sjöng så att ekade mot bergshällarna. Vart ämnar du föra oss, frågade jag Abelard. Här är ju så ödsligt, till och med djurvärlden tycktes ha dragit sig från denna trakt. Inte långt härifrån bor en gammal lärd eremit som jag känner sedan långt tillbaka i tiden. Jag vill gärna göra honom ett besök. Kanske skola vi inte ångra det. Då vi ännu gått ett stycke såg vi en underlig, fantastisk byggnad sticka fram bakom ett klipputsprång. En gammal man med vitt hår och skägg trädde emot oss. Välkomna vare ni, sade han. Jag kände att ni skulle komma och jag är glad att få taga emot er. Min hydda är inte stor, men den rymmer för er alla tre den bekvämlighet ni behöver och den gästfrihet ni längtar efter. Guds fred, gamle Atle, sade Abelard. Du känner säkert mina reskamrater. Jag behöver ej nämna deras namn. Det är om mig väl bekanta, jag har följt dem i hundraden av år, och jag visste att en dag skulle de söka upp mig. Gott att jag nu får se dem tillsammans, och att det är du, gamle vän, som fört dem till mig, för detta var en du trefalt välkommen. Honom hade jag alltid tänkt att leda till dig, men icke anade jag när vi anträdde vår färd att vi även skulle ha lyckan att möta henne och få vara den som förde henne hit. Ödets vägar är underbara. Gudrun och jag såg förvånade en på den gamle och en på varandra. Varför lever du så här långt ifrån alla människor, frågade jag. Känner du inte hur ren luften är? Förnimmer inte den högtidliga stillhet som här råder? Kan du inte förstå hur väl denna plats ägnar sig för de studier jag bedriver? Vilka studier, frågade jag framkasta. Kom och se, sade han. Och förde oss in ett stort rum, som såg ut som ett vetenskapligt laboratorium. På alla bord och hyllor stod instrument av olika slag. Kikare, sextanter, vågar, deglar och retorter, även som preparater i oändlig mångfald. Gudrun gick omkring och såg på alla dessa för henne så förundliga ting, lyfte på dem och satte varsamt ner dem igen. Du förstår mera än andra, det ser jag, sa hon. Men vad är det egentligen du studerar? Naturen, ingenting annat än naturen, sade den gamla, och hans ögon lyste av glädje, medan hans mun drog sig till ett vackert småleende. Men, tillade han, naturen är oändlig i det stora som i det lilla, och icke evigheten förslår den som vill intränga i alla dess hemligheter. Är då naturen så lockande att du vill offra sekler på att studera den, frågade Gudrun. Ej blott naturen, sådan den ter sig från våra sinnen, men det som ligger bakom. Vad ligger bakom? Den stora anden, han som aldrig börjat och som aldrig slutat, han som är och aldrig förvandlas, han som bär allting utan att tröttna, han som med sin milda andedräkt värmer varje livsfrö så att den slår ut i blom, och varje bävande människohjärta så att det öppnar sig och skälver av fröjd. Har du sett den ande? Ingen har sett honom, eller kan någonsin se honom, ej ens de höga keruber, som är hans sändebud. Men genom att komma på spåren, de lagar han skrivit för sin natur, går jag liksom i hans fotspår, och tänker hans tankar efter honom, och för varje nytt litet led, jag lägger till kedjan av gamla sanningar, ropar mitt hjärta av glädje, ärad vare Gud. Det kom ett förklarat sken över den gamles anlete, och han upplyfte sina händer som om han tackat någon. Sedan förde han oss in i sin studerkammare, som på alla väggar hade hyllor med böcker och folianter. På skrivbordet låg högar av papper och gamla pergamentsrullar. På ena långväggen stod en bred bänk, övertäckt av ett hyende och några mjuka kuddar. Här bjöd han oss taga plats, medan han själv gick omkring och småpysslade med något. Först tog han fram ett gammalt krus och sedan kom han med 3 kristallbägare. Detta har jag endast för kära gäster, sade han, i det han slog i ett guldglänsande vin. Själv förtär jag ingenting. Du har säkert ofta gäster, sade Abelard. Ja, det komma och både ovanifrån och nedanifrån, både för att hjälpa mig i mina studier och för att själva bli hulpna. Uppfriska er nu med mitt vin, det rusar icke, och var så välkomna i mina käraste gäster, som jag under sekler gått och väntat på. Ja, du nämnde att du följt oss under århundraden och att du känt oss att vi ska komma, sade jag. Vill du förklara varför du väntat oss? Det vill jag gärna, sade han, och tog plats i en gammal skinnklädd länstol mitt emot oss. Minns du en tid då du var min herre? Du var en ståtlig riddar Algotsson vid kung Valdemars hov, och jag var den fattige skogshuggaren Atle vid din gård. Var det du som hjälpte mig att finna spåret av henne som förlupet mig? Så var det. Jag levde då som nu lite avsides från andra människor, djupt inne i skogen. Drömmar och aningar fyllde mitt väsen. Redan under tidigare skiften av min tillvaro hade jag studerat naturens hemligheter och uppodlats vissa okulta krafter som gjorde att jag hörde och såg mer än andra människor. Blott det icke rörde mig själv för nära, ty då var jag både blind och döv. Jag var gift och hade en enda dotter. Hon växte upp som en vacker stjärnblomma i skogen. Hon var min glädje och stolthet. Sedan hennes mor gått bort var det hon som skötte om vårt lilla hem och vaktade våra getter. Men en dag kom hon hem skändad och ville inte bekänna vem den mannen var som hade befläckat hennes ära. Jag försökte med hemliga krafter komma honom på spåren, men alltid förgäves. Och väl var det, ty om jag hade lyckats kanske jag hade varit befläckad av hans blod. Då hon envisades att icke vilja namngiva sin hänförare, blev jag hård och stötte henne ifrån mig. Det var en handling som jag sedan bittert ångrat. Hur jag icke sedan sökt henne på både jorden och i sfärerna, tills äntligen hennes mor gav mig ledtråden till henne. Jag kunde sedan obemärkt följa henne på alla hennes vägar, men vågade icke giva mig till känna av fruktan att hon skulle rygga tillbaka för den onaturliga far som utstött henne. Detta hade varit mitt lidande genom sekler. Sedan mitt sinne lagt sig till ro har jag inte haft svårt att finna den man som vållade vår olycka, och även honom har jag följt, icke med hemtankar utan med längtan att en gång få se dem båda lyckliga vid varandras sida. Till djupet av deras väsen har jag läst en hemlighet på vilken livets lycka beror. Av den upphöjda mästare som leder mina studier har jag fått det rådet att tålmodigt vänta tills de båda skulle söka upp mig. Det har förefallit mig som en tröstlös och ändlös väntan, och många gånger har mitt hopp siktat, men nu, äntligen, har jag er båda hos mig. Han sträckte sina armar emot oss och tog oss båda med obeskrivlig ömhet i sin famn. Gudrun hade, under det han talade, smugit sig till honom och fattat hans hand, som hon nu höll det med kyssar. Jag hade en underbar förnimmelse av att något i mitt innersta väsen öppnades, och genom denna öppning såg jag som i en vision ett lyckosperspektiv som fyllde mig med en förr ej anad sällhet. Den varade kanske blott ett ögonblick, denna vision, men jag kände nu att jag stod inför en ny fas av min utveckling. Nya strider och nya brytningar, men också nya lyckomöjligheter skulle komma att förverkligas. Abelard lämnade oss nu. Han gick att uppsöka andra som behövde honom bättre, sa han. Han tog oss i sin famn och uttryckte sin innersta förhoppning att vi snart skulle råkas igen. Sedan svepte han kappan om sig och försvann med en underbar hastighet ur vår åsyn. Det var en lycklig tid vi tillbringade hos Atle, lycklig för oss och lycklig för honom. Han lämnade för en tid sina studier och ägnade sig helt åt vår uppfostran. Många visdomsord gav han oss och många underliga gåtor förstod han att lösa. Han var outtröttlig på att svara på alla våra barnsliga spörsmål. Men när jag en gång sökte utforska honom om framtiden blev han allvarsam och svarade: spörj ej om det kommande. Det tål ej att vidröras av ovarsamma händer. Vet att vi i varje ögonblick av vårt liv bygga på vår framtid. Väl eller illa bygger vi. Det är dock vår egen hand som fogar sten på sten till vårt framtida öde. Men söker vi förvetet intränga däruti, vill vi skåda hur det i detalj kommer att utmejslas, då förgripar vi oss på den högre makt som övervakar och leder arbetet och störa den samdräkt som bör råda mellan denna hemliga, överskyggande makt och vårt innersta väsen. Ju mer däremot vi i barnslig förtröstan kunna lämna oss helt åt denna ledning och tro på dess ofelbara makt, desto fastare bygger vi, desto skönare blir byggnaden. Utan tvivel finns det som äga en viss förmåga att intränga i framtidens dunkel, och frestelsen är stor att göra det. Men det är alltid förbundet med faror, icke minst den som bliva jäckad av en hägring som kunnat bli verklighet men som brast, då den skulle utformas av orena och ovarsamma händer. Någon gång då vår själ vilar i andaktsfull stillhet kan den, utan att trakta därefter, uppfånga en glimt av det som framtiden bär i sitt sköte. Men då är det något som gives oss, ej något vi gripa efter, och dess mening är endast att stärka vår vacklande tro och värma vår frusna förtröstan. Har du haft sådana inblickar i framtiden, frågade jag. Knappast för min egen del, men ofta nog för dem jag håller av. Då har du kanske sett något som rör oss, vågade Gudrun framkasta. Vill du ändå söka avlocka mig en hemlighet som det vore dig bäst att icke veta, svarade Atle med ett vänligt småleende. Livet är alltid en brottning med det öde vi själva skapat åt oss, men vid vår sida står den som håller alla trådar i sin hand och som leder oss med en vishet, som aldrig tager miste på medel och en kärlek som aldrig sviker. Det må vara dig nog att veta. Han tog hennes huvud mellan sina händer och kysste henne ömt på pannan. Kapitel 12. Ned till jorden igen. Hur länge vi stannade hos Atle kan jag icke säga, men tiden gick fort under angenäm samvaro och intressanta studier. Vi hade båda så mycket att lära av honom, och han var så lycklig att få leda vår undervisning. Gudrun var en mycket bildbar natur och inhämtade med största lätthet även de svåraste saker. Jag hade en något trögare fattningsförmåga och kunde ej med samma lätthet följa studierna. Ofta gjorde vi långa utfärder i den storslagna alpnatur som omgav vår boning. Klimatet var ingalunda så strängt det under motsvarande förhållanden skulle ha varit på jorden. Det var tvärtom ytterst angenämt, och väl förstår jag att den stillhet och den rena luft som var rådande skulle underlätta Atles studier, särskilt hans observationer av himlakropparna. Det väcker underliga minnen att se tillbaka på denna tid, minnen av vaknande, oklara känslor som famlade sig fram. Jag hade egentligen aldrig vetat vad en ömmare känsla var, ty den jag hade hyst för Ingjärd kunde icke få detta namn. Gudrun hade så plötsligt kommit i min väg att jag icke hunnit reda mina intryck. Till en början tyckte jag nästan hon var lite besvärande med sin tvärsäkra tro på sin egen känsla för mig och sin sekellånga trohet mot sin ungdoms riddare. Jag hade ingenting annat att ge än min ånger över det lättsinniga övermod åt vilket jag offrat hennes lycka. Men den dagliga samvaron under gemensamma studier med denna blia och ömma varelse väckte småningom till liv i mitt innersta väsen något som under föregående stormiga jordeliv aldrig fått tillfälle att spira. Det var kärleken till ett annat väsen, för vilket jag längtade att få offra mig. Gudrun blev snart den medelpunkt omkring vilken alla mina tankar kretsade. Ännu bar jag den som min egen ljuva hemlighet, men hon kunde väl knappast undgå att märka den värme som inträngt i mitt förhållande till henne, och hennes eget hjärta bävade av glädje däröver. Det kunde jag å min sida känna. Den som inte minst gladde sig åt vår ömsesidiga böjelse var gamle Atle. Men även han sa det ingenting. Och vad behövde väl i själva verket sägas? När två hjärtan finner varandra är alla ord överflödiga. Denna lyckliga period blev emellertid på ett oväntat sätt avbruten. Det kom bud från Erik att jag skulle komma till honom. Han ville äntligen tala med mig. Jag hade helst vägrat att komma, men Atle ansåg det vara min plikt att efterkomma hans önskan, och så följde jag kallelsen. Jag trodde att jag snart kunde komma tillbaka igen, och denna tanke gjorde avskedet mindre svårt. Gudrun följde mig ett stycke längs vägen. Jag kysste henne till avsked och så skildes vi åt. Föga anade jag då att jag inte skulle återse henne förrän på jordeplanet. När jag trädde i Eriks hem kom Ingegärd emot mig med förgråtna ögon och berättade att Erik stod i begrepp att gå ifrån henne ned på jorden. Han hade redan stundtals gripits av den dvala som föregår en ny inkarnation, men innan han domnade helt ville han tala med mig. Jag följde henne in i det rum där Erik låg. Han var för tillfället i full sans och det spred sig över hans matta drag ett vänligt småleende när han kände igen mig. Jag har bett dig komma hit för att få säga dig några ord innan jag går in i ett nytt jordeliv, började han. Jag har fått bud från ovan att jag borde gå ner, och detta bud har vunnit genklang i mitt bröst. Det är heller icke för tidigt. Jag har varit lat. Allt för länge har jag gått här och njutit av det behagliga livet i denna sfär, samman med den jag har kär. Det är ju nära 600 år nu sedan jag trampade jorden. Skulle jag stanna här längre känner jag att det skulle stäcka min växt. Det återstår mig därför ingenting annat än att gå dit budet kallar mig, okända öden till mötes. Jag är redo, och länge dröjer det ej innan det band som drar mig ner är så hårt knutet att jag inte längre kan meddela mig. Hav tack att du kom innan det var för sent. Jag yttrade några uppmuntrande ord och bad honom vara vid gott mod. Det är jag också, sade han. Det är inte själva inträdet i det nya livet jag bävar, det är för det öden som där väntar mig. Jag är en svag och lättsinnig natur som kanske lätt råkar på avvägar. Och så vet du, Åke, sade han och fattade min hand, att vi har ouppgjorda affärer med varandra. Jag känner på mig att vi kommer att råkas, att våra vägar kommer att korsas under omständigheter som må hända kunna bliva lättsamma nog. Om vi inte båda går ner med den förutsatsen att vad som än må ske, uppriktigt och trofast, räcka varandra handen. Du vet hur det är, den omständigheten att vi nu är och vänner och icke tänka på något agg mot varandra, är icke någon borgen för att vi, när vi åter råkas där nere med materiens bindel för ögonen, och icke känna igen varandra, även där skola hålla tillsammans i vänskap och förtroende. Du vet att det på samma plan där vi gjort varandra ont, skulle vi också sona för och gottgöra våra handlingar. Men då händer det så lätt att vi i den omedvetna känslan förhärdar oss istället för att räcka oss handen till försoning. Det händer att vi misstänker en fiende i den som är vår fodringsägare. Och att gammalt groll bryter ut igen istället för att gamla sår borde läkas. Själv har jag inte sonat den våldsbragd jag begick då jag brände din gård. Måtte jag göra det på ett sätt som befäster det goda förhållandet mellan oss. Vad är din skuld emot min? Två gånger har jag tagit ditt liv, den första gången av hat, den andra gången av hämnd. Gud bevara mig för att ännu en gång göra dig något ont. Jag får bekänna att jag icke ägnat förhållandet mellan oss någon större särskild uppmärksamhet. Men jag förstår nu att du har rätt. Detta är en sak av största vikt. Fastän jag nu inte känner annat än de vänskapligaste känslor för dig, så kan jag tänka mig möjligheten av att jordelivet prövar oss, ställer oss i sådana konflikter att gammal bitterhet kan blossa upp igen. Gud give att den inre samhörighetskänslan då må vara så stark att den övervinner alla onda böjelser. Gud give att jag istället må bli i tillfälle att tjäna dig på ett eller annat sätt. Ingegärd som stod bredvid och hörde vårt samtal tog bådas våra händer. Ja, sade hon, måtte också jag få vara med och göra vad jag kan för att underlätta er uppgörelse. istället för att så som förra gången vara ett tvistefrö mellan er. Det dröjer nog inte länge innan jag också går ner. En inre maning därtill har jag redan känt, och då Erik är borta har jag här ingen trevnad längre. Jag måste gå ner för att söka upp honom. Jag stannar hos Erik under den korta tid han ännu hade kvar av sitt frihetsliv. Dock friheten var i själva verket redan till ända, till nu greps han mer och mer av dvala som förebådar födelsen i köttet. Till slut somnade han in och smälte bort, han hade i nedstigande led passerat gränsen. Hans bortgång och de varnande orden han dessförinnan viskat mig hade gripit mig djupt. Jag kände att min plikt att i det liv han nu börjat stödja och tjäna honom så mycket i min förmåga stod, att jag nu anhöll hos min andliga ledare att få följa honom och födas under sådana förhållanden att jag fick stå honom nära. Jag fick bud att min anhållan var beviljad och att jag borde hålla mig beredd. Jag hade tänkt att dessförinnan fara tillbaka till Atle och Gudrun och säga dem farväl, men jag hade missräknat mig. Dvalan grep mig nästan omedelbart, och jag förmådde icke lämna det hem där jag varit som gäst. Det är en märklig likhet mellan den metamorfos som kallas födelse och den som kallas död. Båda föregås den vanligen av en sjukdom eller ett borttynande, som är mindre plågsamt i samma mån som anden nått en högre utveckling. Men när döden för jordmänniskan är en skräck på grund av ovissheten om vad som väntar på andra sidan, så är födelsen i köttet knappast mindre oroväckande. Ty även där går man till mötesprövningar, om vilkas art man möjligen kan göra sig någon föreställning, men vilkas rätta innebörd man icke känner. Och dock är nedstigandet i myrren i regel en fullkomligt frivillig handling. Det fordras därför icke så lite mod för att taga detta steg. Abelard kom och satt hos mig i det sista. Han lovade framföra min hälsning till de båda kära jag lämnat efter mig på högfjället. Kapitel 13. En övervunnen frestelse. För fjärde gången föddes jag i Sverige. Denna gång i en av våra större provinsstäder där min fader var köpman. Det var så nära vår tid som på 1820-talet. Mitt namn var Birger. Närmare vill jag inte angiva vem jag var eller var jag levde. Sedan jag genomgått katedralskolan och med nöd strävat mig igenom gymnasiet skickades jag till Uppsala för att fortsätta mina studier. Min far ville att jag skulle studera till präst. Men det gick dåligt med studierna. Istället drogs jag mer och mer in i ett yrande nöjesliv bland glada och lättsinniga kamrater. Jag hade just icke någon större begåvning, var varken sångare eller verssmidare, men jag var en trevlig kamrat som inte svek i dryckjom. Det var något godmodigt, oförargligt i mitt väsen, och gärna var jag med om ett gott skämt. Det var väl egentligen det kamraterna värderade. I den studentkrets jag tillhörde gjorde jag bekantskap med en filosofiekandidat, som jag i denna berättelse vill kalla Georg. Han var en begåvad natur, mycket musikalisk, spelade, sjöng och komponerade och var på den grunden mycket omtyckt kamrat. Honom skulle det bli något av. Han var dessutom av en förmögen släkt. Hans far var en rik brukspatron från Bergslagen. Vi hade sett varandra några gånger och jag kände mig från första stund särskilt dragen till honom. Det kändes som om vi hade varit gamla bekanta. Så var ju själva verket också förhållandet. Ty det var ju min forne broder och fodringsägare Erik jag här mötte. Sent en afton då vi arm i arm vandrade hem från ett festligt gille på nationalsalen började Georg med en underton av svårmod att tala om livets dunkla gåtor, som vi aldrig kom till någon lösning med. Hela tillvaron är ett enda stort frågetecken, sa han. Vi vet ju varken varifrån vi kommer eller vart vi går. Ja, vi vet inte ens vad som kommer hända oss imorgon. Därför låt oss leva i nuet och vara glada för den dag som är, invände jag. Ja, det är nog ingen annan råd, och dock skulle jag ge mycket till för att få blicka in lite i framtiden och få en känning av vad som kommer att möta mig. Anser du dig, mer än andra, har någon anledning att vilja utforska det kommande. Nyfikna kunde vi ju alla vara, men jag tror det är en viss anordning av försynen att hålla ett täckelse för våra kommande öden. Jag kallar det nyfikenhet eller vad du vill, det skulle dock intressera mig att veta vad det betyder. Att det så ofta kommer över mig en beklämmande känsla av olycka som ska drabba mig. Då tycker jag, du särskilt borde vara tacksam för att slippa veta om den på förhand. Slå bort dessa tankar, de har nog ingenting att betyda. Njut av livet medan du har det, drick och var glad, det är min filosofi. Ja, du tar livet lätt, lättare än jag tycker borde göra det, om du verkligen ämnar bli präst. Han la, inte utan en viss skärpa, en särskild tonvikt på det sista ordet. Jag blev med ens tyst och allvarsam. Det kom så oväntat. Ännu hade ingen av kamraterna och ingen annan heller gjort mig några förebråelser för mitt Uppsala liv. Att en teologie studerande tog livet lika lätt som de övriga fakulteternas alumner ansågs den tiden vara helt naturligt. Ingen fäste sig därvid.